Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så evangelietexten den tredje söndagen efter 13 dagen. Så skriver evangelisten Matteus i 8:e kapitlet och från 5:e versen. När Jesus var på väg in i Kapernaum kom en officer fram och bad honom: Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma i svåra plågor. Jesus sa till honom: Jag kommer och botar honom. Officeren svarade: Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Jag är själv en man som står under befäl och jag har soldater under mig. Säger jag till en gå så går han, och till en annan kom så kommer han, och till min tjänare gör det här så gör han det. När Jesus hörde detta blev han förvånad och sa till dem som följde honom: Jag säger er sanningen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Och jag säger er, många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och gnissla tänder. Till officeren sa Jesus: Gå, så som du trott ska det ske för dig. Och i samma stund blev hans tjänare frisk. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Och idag får vi höra om tron. En tro som Jesus berömmer. Det är en tro som både ser på sig själv och som ser på Gud. Hos sig själv ser den ingen värdighet. Men samtidigt ser den på Guds kraft, på Guds goda vilja och sätter sin tillit till Gud. Så beskrivs de troende i Bibeln. Vi minns Johannes döparen. Han bekänner att han inte är värdig att knyta Jesus sandaler. Men han hindras inte av sin ovärdighet, utan utför den tjänst för Jesus som Gud har gett honom. Vi läser om Petrus. När han ser Jesu makt och blir förskräckt och säger: Gå bort ifrån mig, Herre. Jag är en syndig människa. Men när Jesus kallar honom att följa så följer han. Och vi läser hos Paulus, där han ställer fram sig själv som en illustration på oss alla troende. Det är ett ord att lita på och värt att ta sig emot av alla. Att Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare. Och bland dem är jag den störste. Men jag mötte barmhärtighet för att Kristus Jesus skulle få visa hela sitt tålamod. Först mot mig som en förebild för dem som skulle komma till tro på honom och få evigt liv. Så har det varit när vi blev frälsta av Gud. Och så är det genom det kristna livet. Genom evangelium har Gud gett oss tron och den heliga ande. Och vi har fått en ny vilja som vill tjäna Gud. Men vi är också kvar den gamla människan. Därför består vår värdighet, inte heller nu när vi är troende, i något eget. Utan inför Gud är det Kristus ensam som är vår rättfärdighet. Och samma tro ger vi uttryck för i bönen. Liksom Daniel bad: Det är inte på grund av vår rättfärdighet, utan på grund av din stora barmhärtighet, som vi kommer inför dig med våra böner. Vi ber i tillit till att Gud hör oss för sin sons skull. Och vi ber i förtröstan på att han vet vad vi behöver. Att han har omsorg och han är den som råder över allt. Han som kan göra långt mer än allt vi ber om eller tänker oss, genom den kraft som verkar i oss. Innan vi kommer in på dagens text så ska vi i alla fall notera att det är denna tro som den hedniska officeren ger uttryck för i sina ord till Jesus. En tillit till Gud och inte till något eget. Här är jag inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Han vänder sig till Jesus i tro. Och vi kommer tillbaka till officeren Men först kan det vara bra att se på skillnaden mellan två olika saker. När man talar om att vända sig till Herren i tro, så får man skilja å ena sidan mellan det jordiska och Guds bönesvar när det gäller våra jordiska behov, och å andra sidan frälsningen. Gud har gett oss allmänna löften när det gäller det jordiska, att han har omsorg om oss. Men vi får lämna det i Guds hand, till Guds vishet, hur han svarar. För han har inte uppenbarat i sitt ord vad hans plan är i varje situation. Sen har Gud gett särskilda löften, där han säger exakt vad han kommer att göra med den som kommer till honom i den frågan. När det gäller frälsningen så behöver vi inte tvivla på hur Gud tar emot den som ber honom om förlåtelse för Kristi skull. Han har lovat att den ikläder han Kristi rättfärdighet och gör till sitt barn. Jesus säger, den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Och vi läser att var och en som tror på honom förklaras rättfärdig i honom och fri från allt ni inte kunde frias från genom Mose lag. Ingen som tror på honom ska stå där med skam. Ja, vi behöver inte undra hur Gud ska svara när vi vänder oss till honom med våra synder och ber om förlåtelse, och att han ska behålla oss som sina barn. Vi får lita på att Gud tar emot oss för Jesus skull. Med bön i andra frågor är det lite annorlunda. Gud har ibland andra planer än det vi har tänkt. Planer som vi inte känner. Men vi kan alltid lita på att Guds väg för oss är god. När vi inte får det svar vi har tänkt, så har Gud något bättre för oss. Det kanske inte verkar så på kort sikt, men han har vårt långsiktiga bästa för ögonen. Vi vet inte vad vi borde be om, men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden manar för de heliga så som Gud vill. Vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut. Med en sådan tro får vi vända oss till Gud. Och det är med en sådan tro som den hedniska officeren kommer till Jesus med sitt behov. Han litar på Jesu barmhärtighet och omsorg, och att Jesus vill honom väl. När Jesus var på väg in i Kapernaum kom en officer fram och bad honom: Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma i svåra plågor. Vi hör hur officeren inte uttrycker allt i sin bön. Han lägger fram sitt behov, men han ber faktiskt inte att Jesus ska bota tjänaren. Och här är det ju underförstått att det är vad han vill. Det ser vi på Jesus svar. Vi kan lära oss ändå två saker av detta. Det ena är att vi behöver inte uttrycka allt i våra böner, som om Gud skulle missförstå om vi inte är tillräckligt tydliga. Han förstår vad vi ber om med de ord som vi kan finna när vi ber. Och det andra är att vi kan komma med våra bekymmer utan att själva ha förslag på någon lösning. Även om officeren visste vad han ville att Jesus skulle göra, så behöver han inte uttrycka det för att Jesus ska veta vad som behövs. Och det är ju inte alltid vi har något förslag på lösning när vi ber. Då kan vi lägga fram problemet och lita på att Gud vet bäst. Vi ser under ytan på officerens ord hur tron finns där. Min tjänare ligger förlamad där hemma i svåra plågor. Han vet att hur mörkt det än ser ut, hur maktlös han själv än är i situationen, så kan han säga som det är till Jesus. Hos Lukas läser vi att tjänaren är döende. Och det kan ju ha bidragit att tjänaren inte själv förs till Jesus. Han är ju för dåligt skick för att föras någonstans. Och han hade ju också, som vi hörde, svåra smärtor. Nu är konstaterandet, min tjänare ligger förlamad där hemma i svåra plågor, i sig inte en bön eller vädjan. Men officeren säger, Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma i svåra plågor. Då är det plötsligt en vädjan eller en bön. Han lägger det i Jesu händer. Jesus sa till honom: jag kommer och botar honom. Och nu får officeren tillfälle att uttrycka sin tro. Det han säger beror förmodligen på att han själv var hedning, medan Jesus var jude. Och officeren ville inte att Jesus skulle behöva bli oren genom att besöka hans hus. Det är alltså en omsorg han visar, och som han kan visa, eftersom han vet att Jesus inte är beroende av att man ska se eller höra honom för att han ska kunna verka. Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Jag är själv en man som står under befäl. Och jag har soldater under mig. Säger jag till en, gå, så går han. Och till en annan, kom, så kommer han. Och till min tjänare, gör det här, så gör han det. Här kommer tron fram klart och tydligt. Han förlitar sig inte på någon egen värdighet. Han litar på Jesus, att Jesus kan göra detta. Det är inte svårt för Jesus, för också officeren själv kan befalla sina underordnade, och de utför vad de blir tillsagda. Då kan Guds son med sitt ord åstadkomma detta. Säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. En sån makt har Jesu ord. Det har officeren förstått. Och Jesus, som är både Gud och människa, står där förundrad. Som sann människa så kan han förundras. Vi läser att han blev trött och hungrig. Och nu står han förundrad. Och även om det inte står i texten, så kan vi föreställa oss att det är en glad förundran. Här skulle texten ha kunnat sluta. Att Jesus sänder hem mannen med löftet om att tjänaren är frisk. Men först ger Jesus en varning. Det är både en profetia och ett ord som för den som tar det till sig blir en maning till omvändelse. Jesus har funnit tro i Israel, men han har också funnit otro. Jag säger er sanningen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Och jag säger er, många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och gnissla tänder. Men nu får vi också se lite av otro, liksom vi tidigare har sett på tron. Hos Jesus, i hans kultur, så trodde man på Gud. Men otron handlar inte bara om att förneka eller bejaka att Gud finns. Det handlar ju om tillit till Gud. I Jesu kultur så var det som om man tänkte att Gud var skyldig att ta hand om folket. I alla fall om man gjorde sitt bästa eller ville göra sitt bästa. Man tog liksom Guds goda gåvor för givet, istället för att se det just som gåvor. Och det blir en stor skillnad mot att ha en sann tillit till Gud. Om jag litar på Gud, ja, då förväntar jag mig allt gott från honom. Men när Gud inte handlar som jag har tänkt, ja, då får jag ändra mina förväntningar. Jag tror fortfarande att det Gud gör är gott, att det sker till mitt bästa, att Gud leder och bevarar mig. Men kanske inte på det sätt jag hade tänkt mig. Om jag istället har för givet att Gud ska ge mig det ena eller det andra, då kommer jag att ifrågasätta Gud om det inte går som jag har tänkt. Man sätter förnuftet över Gud. Om man litar på liknande sätt på sin egen rättfärdighet eller sin egen värdighet, istället för på Guds nåd. Så resonerar ju förnuftet. Det blir orimligt om vi inte har Guds ord och tänka att vi inte bidrar. Om vi bidrar med någonting, då blir Gud också skyldig att ta sig an oss. Men skriften säger, om det var av nåd så var det inte på grund av gärningar. Annars vore nåden inte längre nåd. Men hur kunde det bli så för så många i Israel att de litade på det egna istället för på Guds nåd? Hade Gud inte sagt när han kallade på dem att det var på grund av sin egen kärlek och trohet och inte på grund av folkets kvaliteter som han kallade dem? Jo, han sa ju, det var inte för att ni var större än alla andra folk som Herren fäste sig vid er och utvalde er. Ni var tvärtom mindre än alla andra folk. Utan det var därför att Herren älskade er och höll den ed som han gett era fäder, som Herren förde er ut med stark hand och befriade dig ur träldomshuset, den egyptiske kungens hand, ur faraos hand. Men Israel hade börjat tänka att eftersom de var Guds folk och Abrahams avkomlingar så hade de en sån särställning att de genom en mycket bristfällig laglydnad ändå liksom automatiskt tillhörde Gud. Vi minns hur Johannes döparen varnade dem. Säg inte, vi har Abraham till far. Det kan man inte förlita sig på. Och det är slående hur Jesus idag nämner just Abraham, hans son Isak och sonson Jakob, som ligger till bords i den stora festen, men samtidigt talar om att rikets barn kommer att kastas ut. Många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Det finns ingen automatik i och med att man har Abraham till fader, att man då skulle ha del i Guds rike. Och Jesus kallar dem till och med för rikets barn. För riket var verkligen avsett för dem. Och Israel först blev inbjudna. Och meningen var att Israel sen skulle föra vidare inbjudan till resten av världen. Men vi hör att det endast är några som tar emot. Detta är både en profetia och en varning. De israeliter som hörde Jesus och de som hör eller läser detta idag kan komma till besinning och inse att de inte automatiskt har tillträde till himmelriket. Det är inget vi har rätt till, oavsett hur fin bakgrund vi har. Det är något vi får av nåd för Kristi skull. Men även om vissa leddes till omvändelse genom sådana varningar, så får man fråga, hur kunde det bli så för så många? Ja, hur har det kunnat bli så för så många hos oss idag? I Sverige, bland människor vi möter. Vi har också fått ta emot många av Guds goda gåvor. Länge hade vi en statskyrka där alla, genom att vara svenskar, också skulle tillhöra kyrkan. Och människor fick höra Guds ord. Men det blev också lätt att man tänkte sig ett falskt samband med att vara svensk och att vara kristen. Tron är ju inte var mans. Vi har varit materiellt välsignade. Men många har glömt att tacka Gud för det. Och vi har fått lära oss att tänka snarare på rättigheter än på skyldigheter gentemot honom som har skapat oss. Och rättigheter ska vi förstås respektera. Det är gott att min medmänniska har rätt till sin egendom och kropp och integritet och sitt goda rykte. Det ska vi värna om. Men i förhållande till Gud så har vi enbart skyldigheter. Att vi får så mycket gott av Gud beror enbart på Guds kärlek. Vi minns förklaringen till den femte bönen i Fader vår. Förlåt oss våra skulder. Vi ber i denna bön att vår himmelske fader inte ska se på våra synder och för deras skull vägra att höra våra böner. Vi är inte värda att få något som vi ber om och vi kan heller inte förtjäna det. Men vi ber att han ska ge oss alltsammans av nåd. Vi syndar varje dag på många sätt och vi förtjänar inget annat än straff. så vill också vi av hjärtat förlåta dem som syndat mot oss. Och gärna göra gott mot dem. Ja, när man kan se sig själv på detta sätt, då faller alla krav på Gud. Då blir vi helt beroende av Guds nåd. Och så kan vi bevaras i en sann förtröstan på Gud. Vi ser på oss själva som vi är. Vi är fattiga syndare. Men vi är förlåtna syndare. Vi är älskade syndare. Inte på grund av något gott i oss, utan på grund av Guds kärlek. Som står så mycket fastare. En kärlek som inte motiveras av någonting skapat, utan av vem Gud själv är. Gud säger genom profeten Jesaja till sitt folk: du har gett mig arbete med dina synder och möda med dina missgärningar. Jag är den som utplånar dina brott för min egen skull. Dina synder minns jag inte mer. Så fast står det. För att Gud är den han är, utplånar han synderna, hela världens synd. Och så utväljer han människor, dig och mig, till frälsning. Bara på grund av sin kärlek, sin goda vilja och sin nåd. Som Paulus skriver, i kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap. Hos honom genom Jesus Kristus. Efter sin goda viljas beslut. Till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtit sig för våra synder. Tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Det är denna tro vi får be till Gud. Han som förberedde frälsningen för oss långt innan vi var födda. Som kallade oss när vi var i vår synd och inte sökte honom. Och som fortsatt var omsorg om oss. Han som är helig, som straffar synden och bor i ett ljus dit ingen kan komma. Han som sänt sin son, som själv burit vår synd och låtit oss döpas i sitt eget namn, Faderns, Sonen som är helig andes namn, och fött oss på nytt och tagit upp oss till sina barn. Honom får vi lita på och be till. Och han hör vår bön, liksom officeren hörde, liksom Jesus hörde officerens vädjan. Till officeren sa Jesus: gå, så som du trott ska det ske för dig. Och i samma stund blev hans tjänare frisk. Vi får be om en sådan tro. Och vi har en detalj i berättelsen som kan hjälpa oss att få mer av den tilliten. Och inte se till den egna förmågan, utan påminnas om Guds omsorg. För hur var det med tjänaren? Vad kunde han göra? Han låg hemma och var sjuk. Döende, enligt parallelltexten. Han kunde inte ta sig någonstans och hämta hjälp. Men någon annan, den som han skulle arbeta för egentligen, hade omsorg om honom. Och Jesus botar honom med ett enda ord. Så har det varit för oss. Vi var andligt döda och kunde inte på något sätt frälsa oss själva eller bidra till vår frälsning. Och vi sökte den inte heller. Men någon annan såg till att vi fick del av den. Gud sände sin son. Och så sände han människor i vår väg. Föräldrar, vänner och andra. Som såg till att vi fick del av evangeliet. Att Kristi ord kom till oss. Och det räcker med Kristi ord. För Kristus gör ingen skillnad om han är synligt närvarande eller inte. Där hans ord är, där är liv. Amen.